Ja, den här signaturen som ni hör på nu, det är en speciell signatur. Välkommen Thomas Martinsson.
Tack så hemskt mycket igen.
Det var du och jag som startade den här serien. Vad heter den här serien?
Uppdrag Tyresö.
Ja, och jag som fick äran att börja den här serien med dig. Jag heter Ansa Nilingen och på en gång i tiden satt du och jag socialnämnden och funderade på buset och de sociala problemen i den här kommunen.
Mm, det stämmer. Jag skulle få ut lite information till kommuninvånarna så att se och höra vad som har hänt.
Då startar vi det här programmet.
Mm, det var kul.
Då hade du en speciell funktion här i Tyresö.
Ja, jag jobbar här då på närpolisstationen som närpolis vid det tillfället. Då fanns det ju den här existerande.
Ja, jag tror vi började 2014 började vi det ja. Och då fanns och sen lades den ner.
Mm. Ja, jag är ju av den åsikten. Jag tycker det är sorgligt att man centraliserar. Vissa saker är ju bra att centralisera och kan man göra, men när det kommer till att polisen finns längst ut i leden bland människorna så tycker jag det är för mig det är tragiskt.
Ja. Och det som var roligt, du var ju med på Tyresöfestivalen.
Mm.
Och där är ju folk som känner igen dig fortfarande.
Mm, ja,
du är en lätt person att känna igen, vill jag då säga.
Mm, ja, det är inte så konstigt.
Varför tycker jag att du är en lätt person? Du var ju en ovanligt lång polis.
Det, förutom att jag är 1,95 lång så är jag också mulatt.
Ja.
Och mamma är från Sverige, Stockholm och pappa är från Afrika.
Ja, du, och när det gäller Sverige så är du från Kiruna.
Ja, det stämmer. Jag är uppvuxen i Kiruna.
Det hörs inte riktigt.
Nej, men jag har bott här i Stockholm rätt länge. Så jag är inte född.
Nej. Men det jag har hört från folk det är ju att man saknar Klas och Klas.
Klasarna, ja.
Ja, vilka var det?
Klas Stjernström, Kaka och Klas Ursing.
Ja, det var de två närpoliser som kände ungdomarna mest.
Ja, absolut. De hade ju projekt. Kaka, som man kallade Klas Stjernström, man var ju väldigt involverad i allt ifrån bilkörskolor till grannsamverkan. Så, så han har mycket tentakler ute i samhället. Och Ursing hade det också, fast han jobbade väldigt mycket med socialtjänsten och ungdomar och skolor och sådär.
Och det saknar man. Jag vet att Or Hallström som är fortfarande jobbar som fritidsledare här, som också har en bakgrund i Afrika.
Mm.
Han är född där.
Mm.
Och blev adopterad hit till Sverige. Han berättar ju om förr när de hade jättebra kontakt med polisen.
Mm.
Att då hade ju ungdomarna också en relation till polisen. Nu kommer ju polisen bara till gården när de letar efter någon som de söker. Och då blir ju polisen ett hot istället för någon de kan kommunicera med.
Ja, om inte ett hot så blir det åtminstone någon främmande inslag.
Ja.
Som man liksom funderar på. Ja, vad gör ni här? Har det hänt någonting? Liksom,
ja.
Det finns ingen naturlig koppling till att man kommer till platsen bara för att knyta kontakt och prata. Och,
precis.
Som en naturlig del i vardagen.
Ja. Och du vandrade ju också i centrum när du var liksom lokalpolis här och folk kände igen dig.
Mm, alltså en del av när man är lokalpolis eller närpolis som det heter då. Områdespolis heter det väl idag, tror jag. Så ingår det väldigt mycket att blada.
Ja.
Blada innebär att man går till fots och syns ute i samhället.
Och då bör man ju helst vara samma polis som går där nästa gång. Så man, om man nu säger hej till en polis så kan man säga så att man får en relation. Man kan ju inte ha bara uniformer utan man måste väl också ha personliga relationer.
Men så är det. Och att man känner igen personer, det skapar också en trygghet hos människor.
Ja.
I centrum för näringsidkare, det är ingen skillnad där från det till fritidsgårdar, skolor, socialtjänst och så vidare. Möter man oftast samma poliser i sammanhang, då blir det ett annat sammanhang för polisens omgivning.
Ja.
Och det är polisen vill åt. Knyta kontakterna så att man är känd i området och därav sprider man, kan man också få ut alltså trygghet och man får också in information vad som är på gång
innan det händer.
Ja, visst, polisen visste rätt mycket.
Ja, för nu är det nästan så att det är fritidsledarna som har bäst koll på ungdomarna.
Det ligger nog mycket i det.
Ja. Vi ska inte bara prata om det, för det här ämnet kan jag ramla ner i hur mycket som helst.
Mm, jag håller med dig.
Men var jobbar du någonstans nu? För nu finns det ju ingen närpolisstation här i Tyresö. Du jobbar inte på Heter det Syd, heter det, va?
Nej, jag jobbar inte i Region Syd, utan jag är på Region Nord. Ja. Jag håller till i Vällingby.
Som vanlig polis?
Som vanlig polis fortfarande. För tillfället så hjälper jag till på utredningssidan. Men annars är jag fortfarande i uniform och jobbar ute. Inte på områdespolisen som är motsvarigheten till, som idag är motsvarigheten till vad närpolisen var förr. Ja. Utan ja, ordningen eller IG.
Kan du inte börja jobba här på syd istället? Varför bor du på norra sidan stan? Det finns ju en gräns vid Slussen. Man ska bo på den här sidan. Vi har precis gjort ett program om Söderslang.
Ja, men det är underbart. Ja. Nej då. Region Nord är ett väldigt bra distrikt och det är väldigt bra kollegor som är där. Men det är också...
Tufft.
Det är tufft. Och det är tufft precis som det är här region, när jag ska säga, i polisområde Nord, Stockholm. Okay. Menar jag, men nu sa något annat. Och polisregion Syd i Stockholm. Det är också ett väldigt bra, det är bra kollegor och bra område. Men det är två väldigt tunga distrikt.
Ja,
väldigt grova brott.
Mm. När vi gör de här programmen så brukar vi i och för sig prata om det som händer i Tyresö. Jag har inte hunnit kolla Tyresö. För att numera så består mitt nyhetsflöde när man läser nyheterna. Så jag kommer till en punkt där jag inte längre kommer ihåg något. Jag bara kollade liksom sista dagarnas nyhetsflöde när det gäller vad jag läser på morgonen. Då handlar det inte om Tyresö. Så står det så här: explosion i centrala Malmö, ingen gripen. Man anhållen för mord, person hittad död i Kumla. Misstänkt farligt föremål norr om Stockholm, boende inrymdes. Skjutning mot skivbolag i Stockholm. Handgranat exploderar i centrala Göteborg. Misstänkt mordförsök i Norrköping. Stort område avspärrat efter explosion i Malmö. Och det var bara det lilla nyhetsflödet. Och det här är numera bara notiser för mig. Jag registrerar mig inte längre. Nej. Så när det står så här, stort område avspärrat efter explosion i Malmö. Då kommer jag inte ihåg, va, har det exploderat? För det läste jag i morse eller igår. Mm. Ja, för det är så vanligt. Man har blivit helt immun. Däremot... idag när jag läste det här programmet gör vi i slutet av september, då står det så här: fyra kvinnor i 20-årsåldern har gripits för en brutal misshandel vid Hötorget i centrala Stockholm. Då plötsligt fyra tjejer som, visst, då var det en ovanlig nyhet. Eller sprängning i Oslo kopplas till Foxtrot. Då säger då någon politiker, det svenska tillståndet är här. Då reagerar jag, för det är liksom... det svenska tillståndet
hur vi definieras för utomlands.
Ja, men alltså, vad är din reflektion på allt det här som bara rullar på? Och då ska jag säga så här, när vi började vårt program för 11 år sedan, du och jag, då var vi fortfarande skrämda över saker och ting. Oj, nu har det hänt det här. Och... Men under de här åren har det bara ökat, ökat och ökat. Och jag har blivit politiskt deprimerad.
Ja, det kan jag förstå. Jag tror inte du är den enda som har blivit att man till slut nästan resignerar för rubriker och alltihopa. När man reagerar på att det är någon är misshandel istället för att det skjuts eller sprängs.
Ja.
Då, det är på något sätt det är ganska symptomatiskt över att man inte är van vid att man pratar om misshandel eller liksom de här gamla mer klassiska brotten.
Fyra kvinnor i 20-årsåldern var det dessutom.
Lägg det till.
Ja, då var det liksom, det är en ovanlig nyhet. Det är ungefär så. Mm.
Nej, men jag har haft, alltså det där är en ganska stor fråga.
Jag vet.
Jag är nog av den åsikten att jag tycker att polismyndigheten bör hämta hem lite grann och börja fundera på och titta på återigen hur man i stort behöver kanske bli organisera sig.
Ja.
Jag kan spontant kanske ibland tycka att det här med new public management, det är liksom ett styrsystem där man ska... liksom
jaga pinnar.
Förenklat så är det ju det handlar om, och man försöker förtäcka det i någonting annat.
Statistik. Sätt,
säga att det inte är, men det handlar om det.
Pinnar.
Mm. Och i grund och botten skulle jag säga. Men... och då har polismyndigheten handlat lite grann för mycket knät på politikerna som har, som jag kan uppleva ibland, har lite för mycket... alltså, de bidrar ju med budget och sätter till pengar på det. Men i dagsläget nästan så kan jag nästan tycka att de är med och påtar i själva upplägget hur man vill att det ska vara, istället för att bara leverera påsen pengar och lita på att en polisledning eller... en polisbild då som kanske inte är fullt så politisk, eller vad ska jag säga, liksom, ja, men det kan jag tycka ibland, att de gör jobbet bra. För det har polismyndigheten och ledningar för medelvind alltid gjort.
Ja,
vi kan själva verksamheten.
Men är inte det en trend som går genom hela samhället i organisationer? Jag upplevde det även på Sveriges Television. Mm. Att fokus var uppåt. Alltså visa uppåt till regeringen eller vad, att vi gjorde saker. Mm. Vad man gjorde neråt var inte lika intressant. Så att väldigt mycket av liksom, ja, nu ska vi allihopa hålla på med genderfrågor. Nu ska vi allihopa hålla på med mångfald eller vad det är för någonting. Därför att vi ska visa att vi har gått på möten. Och då var det viktigare än själva produktionen, det vill säga vårt dagliga jobb. För vårt dagliga jobb var det egentligen som brydde sig om.
Nej, men jag håller med om det.
Att det är liksom trender som går igenom. Uppifrån styrning så ska chefen säga, titta, vi har haft de här mångfaldsdagarna. Men själva verket, så, det var ju liksom inget problem för oss egentligen. Så att väldigt mycket sån här liksom löjlig styrning uppifrån som alla chefer hoppar på.
Mm, jag kan nästan tycka att man jagar svanverket, alltså man jagar det här att bli certifierade,
ja,
och så vidare,
exakt.
Mer än att man faktiskt grottar in sig i den verksamhet, beroende på vilken myndighet det är.
Ja.
Och man glömmer nästan bort verksamheten.
Just precis, hur den är. Man glömmer bort verksamheten.
För att man har ett sånt stort behov, eller att man ska liksom bli certifierad, eller vad det nu är man vill. Ja. Men nu har vi gått igenom det här med gender, nu har vi tagit det här med migration, och det är viktigt. Vi ska finnas med på den politiska agendan.
Ja, exakt.
Myndigheten så. Ska vara där, och vi ska finnas där, och vi ska
värdeorden göra ditten. Värdeorden
är viktiga. Ja, men precis. Ja. Men och i det där hela så glöms verksamheten, är min uppfattning lite grann. Man glömmer skruv och mutter.
Ja.
Och den
pågår den varje dag.
Den pågår varje dag, och den är polismyndigheten och chefer, jag jämför med lite hur det var tillbaka i tiden, när man hade, och det är det jag ska komma till också, jag kommer till det, men att man egentligen är duktig på det. Polismyndigheten är duktig på att driva polisverksamhet, om den tillåts att göra det utan för mycket pekpinnar och strängare ifrån politiker.
Precis
och så vidare.
Så.
För då blir en organisation ängslig.
Exakt.
Istället för att då ta tag i de problemen som är med kraft. Man ska naturligtvis ges förutsättningar från politiker och så vidare.
Ja.
Men med kraft så ägnar man fokus uppåt och tittar om man får gillande nickningar ifrån politiker. Annat.
Exakt
så. Man har gröna siffror och man har gröna hit och dit och man pratar på det. Men man kommer inte riktigt till på djupet.
Nej. Och
problematiken.
Och jag som då utbildade PowerPoint. Alltså till slut är det bara PowerPoint-poliser eller PowerPoint-människor. Att man visar bilder, alltså det är viktigare att visa uppåt än att se till, och det säger ju lärare också. Lärare säger, de säger inte så att vi har problem i klassrummet. De har problem med alla de här nya ålägganden de får på sig hela tiden.
Exakt.
Och att liksom, nu ska de visa det här, nu ska de visa det här, nu ska de visa det här. Och det är nästan så. I alla fall var det på mitt jobb så. De som var duktigast på att visa uppåt statistik och sådana saker, de gick längst. Medan de som gjorde det tunga jobbet som ingen såg eller ingen brydde sig om, de fick inte de här lönepåslagen. Så att det är också väldigt orättvist. Man skapar ju, i ängsliga organisationer skapar man människor som, ja,
som inte fattar beslut, som inte tar tag i saker.
Nej,
och ting.
Precis.
För man, organisationen i sig, och det är likadant inom polismyndigheten och det är andra myndigheter.
Ja.
Där är man mer, eller väldigt många är mer rädd för att göra fel.
Just precis.
Än att faktiskt fatta ett beslut för att se vad det leder. Och då gör man hellre ingenting.
Exakt.
Eller man är på halvhalt.
Exakt.
Och för att då har jag inte fattat ett beslut eller gjort det, då har jag åtminstone inte gjort någonting fel.
Nej. Och jag hade till och med en chef.
Och organisationen, alltså som den organiserar, liksom ska jag säga, den uppmanar nästan till det. Det är liksom så, det är naturligt för människor eller chefer i mellanskiktet att, ja, men ingen vill göra bort sig, för då är man rökt.
Ja.
Om man är det. Och det är man verkligen.
Precis. Och jag hade en chef som gav mig rådet när jag då försökte göra saker. Sitt still i båten, det var hans råd. Och han satt längst på chefsposten, för han gjorde ingenting.
Ja, men så är det. Och det är någonstans jag sen ville komma till det. Jag tror vi är med polismyndighet, jag tror polisen överlag behöver titta på om vi ska gå tillbaka till hur vi var organiserade innan 2015, där vi hade rotlar, där vi hade specialenheter för respektive inriktning.
De var trygga i sina uppgifter.
Framförallt så, de var trygga i uppgifterna, de kunde sina saker. De fick jobba målenriktat mot det hela tiden. Det var narkotika, det var
trafik.
Trafik. Nu är vi hundar. Trafik och hundar finns ju kvar, men det är ju utarmat om man gett dem innan. Och de här specialenheterna, rotlarna, specialistenheter kan man säga, de besatt kunskaper som vida överstiger kunskaper som finns idag.
Ja.
Därför idag är vi någon form av någon slags allpolis. Bara i yttre verksamheten så ska du ju hålla på med väldigt mycket. Du har extremt många olika faktorer. Du ska tänka på binnen, massor, du har checklister på binnen. Och du ska ha brott i nära relation.
Jaha, alltså, okej, just det. Ja. För då är det fokus på det. Ja. Då ska ni fokusera på det.
Och det så kommer det stötvis, man har en vecka man ska fokusera på det, så kommer trafikveckorna och så har du narkotikaveckor och så har du flera andra saker.
Men
det är fortfarande de här poliserna i yttre tjänst som ska liksom härbärga alla de här kunskaperna som flera specialrotlar hade förut.
Aha.
Och många har ju inte intresset av att jobba mot narkotika eller jobba mot trafik eller någonting, så det blir en ljummen inställning liksom, till. Man gör ju det man absolut måste.
Mm.
Men inte mer.
Nej.
Men alltså, har du ett specialintresse och du är duktig på det du gör, då tycker jag att man ska titta på att gå tillbaka och skapa de här rotlarna.
Ja, verkligen. Jag tänkte bara dra lite mer här i och med att jag suttit och researchat inne. Bara. Sen vi träffade sist, i maj gjorde du ett program. Då hade du gjort, det var program nummer 40. Bara, så. Det är program nummer 41 bara så du vet. Thomas.
41.
Det här programmet nu idag.
Okay.
Ja. Så jag brukar skanna nyheterna. Och bara det som jag läste upp om smågrejer, så när det gäller analyser då. 1000 ungdomar rekryteras till gängen varje år. En ökning med 2500% på 10 år. Alltså så många fler ungdomar. Alltså,
det är obehagliga siffror.
Var femte elev i grundskolan känner sig otrygg i skolmiljön enligt en enkätundersökning som Skolverket gjort. Var femte storstadsförälder känner oro för att deras barn ska få kontakt med gängkriminella. Det visar en undersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå. Mest oroliga att de ska få kontakt, att kontakten ska ske via nätet. Boende utsatta områden har betydligt större tillit till polisen än vad poliserna själva tror. Det visar en ny rapport från Polisförbundet och stiftelsen Järvaveckar, rapporterar DN. Så det var en liten positiv nyhet på slutet. Att där ni jobbar, där har ni stort förtroende.
Ja, och sen, ja absolut. Jag är lite sådär skeptisk till sådana här undersökningar man gör. För de kan vara gjorda i en grisblink.
Ja.
Och med jag vet inte hur många underlaget är.
Nej.
Men för att få ett brett underlag och få liksom verkligen veta om det verkligen är så här, så behöver man göra rätt så rejäla undersökningar. Ja,
men att oron ökar, det är ju helt klart. Det kan man ju se i sin egen omgivning.
Absolut.
Ja. Och att det här, jag hämtar ju barnbarn. Det är ingen unge som får gå själv hem längre.
Nej.
Det vågar man inte.
Nej. Och jag menar, verkligheten har ju visat
förändrats.
Prov på att man inte kan.
Nej.
En tillit och trygghet och sånt där.
Däremot så tycker jag det är fantastiskt när ungarna är i skolan. Ungarna gillar ju, alltså det är fantastiska lärare, skolor och all personal som jobbar. Man blir ju lycklig när man ser ungarna. Men känslan av att det finns en hotfull omgivning och vad den finns, det tycker jag är väldigt läskigt när det har sprängts i Tyresö. De har hittat flera stycken från Foxtrot här. Så att även om jag inte vet var de finns och vilka de är, så är det obehagligt.
Ja, men så är det. Och när vi pratar om andra myndigheter, skola, socialtjänst och sådana här saker som också i mångt och mycket påverkar kriminellas familjer och barn och så vidare som kommer i kontakt med dem på ett annat sätt. När de måste agera och tänka i termer utifrån säkerhet som är ligger ifrån det de har, deras profession. Lärare, de ska utbilda, liksom lära. Socialtjänsten har att omsorg och hjälpa till med försörjningsstöd och också myndighetsutövning i form av att man kanske måste ta barn.
Ja.
Men
De känner ju också hoten.
De, alltså, när de måste lägga en väldigt massa energi på trygghet och säga hur kan vi liksom, hur kan jag se till att jag är trygg idag?
Aha.
Då blir deras profession i övrigt extremt mycket lidande.
Aha.
I övrigt. Så att, alltså, det här är ju en cancersvulst som är i allra högsta grad spridd och allvarlig.
Nu pratar
vi den här brottsligheten, den systematiska grova brottsligheten.
Exakt så. Och jag vet ju till och med en fritidsledare här i Tyresö. De är ju vana att gå på ungdomar som är rör sig runt gårdar och sånt och snacka med vilka ni och bla bla bla. Det kommer ju ibland äldre killar in och de inte har sett går de att snacka med.
Mm.
Ja, några av dem blir ju hotade. Så jag känner ju en som har varit tvungen att flytta för att man får, jag vet vad du heter, jag vet var du bor, jag vet vad dina barn heter.
Mm.
Om man då är en person som rör sig i utkanten av kriminella kretsar, det vill säga man är på ungdomarna som finns där, som kan bli rekryterade av de här nätverken och försöker se till att ungdomar håller sig på rätt sida.
Mm.
De personerna, fritidsledare och socialmänniskor, blir ju också hotade av de här som har ett enormt våldskapital.
Mm. Och det är ingen slump. De vet ju vilka de ska gå på och hota,
ja,
så att de får agera fritt bland ungdomarna själva i fred. Så att, så här måste ju polismyndigheten och flera liksom på något sätt kliva upp flera nivåer för att man ska kunna bidra med det. Sen är det ju lättare sagt än gjort.
Det förstår
jag. Det här är inte bara en polissak. Det här gäller liksom,
rakt jag vet, igenom hela samhället.
Ja, det här är ju någonting som resurser, skola, förskola och sånt där ska få resurser till från ruta ett.
Ja.
När man kommer upp i straffmyndig ålder, var det nu är landade, om det blir 13 eller 15, då är det för sent.
Mm.
Idag har vi 12-åringar som tar uppdrag på att skjuta och kasta handgranater.
Jag vet.
12 år,
jag vet. Ja. Det är helt... Nu kommer jag till en fråga som jag måste ställa fråga till dig. Jag tror att jag ställt den här frågan många gånger till dig, för det här är någonting jag inte fattar. I det här landet har vi alltid haft folkräkning och vi har jättemycket, så fort man ska göra någonting så är det bank-ID hit och dit.
Mm.
Det är inte så, och det, när man ska skaffa ett nytt bank-ID, då är det inte bara att plocka ner en app, man måste ha ett pass, man måste scanna in, och när man är på, liksom på en bank så måste de kolla upp alla ens pengar, och ska man betala en stor summa måste man, alltså det är jättemycket kontroll.
Mm.
Ändå, det bor alltså i Sverige mellan 110 000 och 185 000 personer utan person- eller samordningsnummer. Det är framgång av en lägesbil från Skatteverket, rapporterar TT. Alltså 150 000 människor som inte går att identifiera.
Mm, som inte ska vara här.
Men hur kan man vara ett land? Det går inte att göra någonting nästan. Det går inte att betala, det går inte att göra någonting. Och det konstiga tycker jag är så här, vi har ju nu, alltså en mobiltelefon skannar av ens utseende. Vi har massa sådana här konstigheter, vi kan se precis hur, förut var det fingeravtryck, nu är det massa sådana här bio, vad det heter, den känner igen ens ansikt.
Biometriska.
Varför är det så att i detta IT-land, där jag inte kan göra någonting utan bank-ID, kan det ändå gå cirka 150 000 personer som ingen vet vilka de är?
Ja, nu är vi inte i Britten och London eller i USA på många sätt och Asien på många där de har kameror i stort sett i varje gathörn. Och det är ju en sak. Sen ska det ju finnas människor i det som ska liksom kunna titta och analysera vem det här är. Och så vidare, om man nu ska försöka få fatt i dem. Liksom.
Men när går vi en gräns? Har vi inte gränskontroller?
Vi har, nu är det ju på väg att det ska bli biometriskt när man åker utanför från resenärer utanför Schengen och kommer in i Schengen. Då läser man av ansiktet. Liksom. Det håller på att implementeras nu här i oktober någonting, tror jag. Det har blivit skjutet många gånger i ett par års tid. och då ska man kunna göra det. Men det av skälet till att man inte har gjort det tidigare, för flera andra länder har varit ute med det långt innan. Men jag tror att Sverige bland annat har ju i åratal, med utredning, man ska ha utredningar i åratal för att titta och se och prata om det här med integritetskränkningar. Nu vet jag inte om det är det, men jag kan tänka mig att det är sådana aspekter som ligger till grund för flera års utredningar innan man väl kommer fram till det.
Mm.
Det är väl eventuellt ett ett skäl till att man inte kommer till skott.
Men vi är så duktiga på kontroll. Vi är så duktiga på kontroll av skötsamma medborgare.
Mm. Mm.
Vi andra kan inte göra någonting utan att... Varför kan man inte hitta de här människorna då?
Ja, men sen ska det också vara, sen har man inte, polisen har ju inte haft resurser och heller kanske inte haft liksom prioriterat det.
Varför inte då?
Det vet jag inte.
Varför kan man komma med fem pass och säga... Varför kan man ha fem ID-handlingar på sig utan att det är något problem?
Gissningsvis har det varit en annan problematik som i första hand har legat på, som man har fått fokusera på. Och man har liksom inte då bedömt de här 50 000-ish människorna som det primära problemet just nu, utan man har andra problem som är större och är mer påtagliga. Men jag kan tycka det att här behöver man helt enkelt parallellt jobba med det, för att det är en grogrund. Väldigt många av de här som är illegalt håller också på med väldigt grov brottslighet.
Jag vet.
Och det är det, så att det, man kan inte lägga det åt sidan för att göra någonting annat, utan det hänger ihop. Och jag har den åsikten att man måste lägga mycket större resurser på att hitta de här som inte ska vara här.
Ja.
Och antingen då, nu, många kan man inte föra tillbaka till de hemländerna, för att de hemländerna vägrar ta emot sina medborgare eller att de riskerar dödsstraff och så vidare. Men i sådana fall, men då kan jag ju samtidigt inte tycka att man behöver inte gå fritt och fritt i landet hur som helst när man liksom begår en brottslig handling eller de har begått brott eller misshandel eller vad nu många har gjort, inte alla men många. Då får man ju bygga ut förvaret då. Då får man ju ha dem på förvar. De får ju gå till, har någon slags kommunarrest eller någonting sådär, men varje dag så de går.
Och visa
vad man är eller någonting sådär. Och så får de väl själva avgöra sen till slut om de tycker att det här så är väl inte jag. Mm. Så är det inte jag, och så får man väl lämna dem själva. Ja.
Vi hade ju en gång ett sånt här projekt, heter det Reva?
Ja, det gjorde det.
Ja, då gick man ju på människor i tunnelbanan som man trodde var här utan att ha tillstånd att vara här. Det var långt innan 2015, tror jag det var.
Mm.
Och då blev det ju väldigt rasistiskt. Man gick på människor med mörk hudfärg och mörkt hår. Och de kände sig väldigt... Man gick ju på de som såg utländska ut, helt enkelt.
Ja, visst.
Och du då,
men problemet var ju där. Ja. Det är ju där vi har den största problematiken.
Ja, men det fick man ju inte gå på. Nej. För då skulle man... Ja. Men då frågar jag dig, Thomas. Du ser ju inte jättesvensk ut.
Nej, visst inte.
Är det någonting... Skulle du känna dig liksom rasistiskt behandlad om någon frågar dig, kan jag få se på ditt lägg?
Inte ett dugg. Nej. Jag är nog liksom vaccinerad mot det här med att bli så kränkt. Så fort när, alltså kränkt. Jag är noll.
Noll kränkt.
Bara för att de kommer fram till mig och frågar.
Ja.
Sen däremot, om det är så hur man blir behandlad i stunden. Hur man gör och hur man liksom... Alltså hur
är det hotfullt?
Man,
eller,
nej, eller liksom hur, jag menar, kommer någon fram och frågar mig och man gör det utifrån sin profession, man gör det på ett snyggt sätt, man gör det professionellt, och sen är det ingen med det. Jag visar mitt lägg och visar allting, sen är det klart.
Ja.
Men skulle någon liksom börja i sin profession börja behandla mig illa och på ett kränkande sätt, på ett riktigt kränkande sätt, i sätt att vara, då är det klart som fan att man ska reagera. Men poliser överlag uppträder inte på ett dåligt sätt.
Nej.
Det finns undantag, och det finns poliser som gör det, absolut.
Det finns alltid undantag.
Ja, det finns alltid undantag. Ja. Men de allra flesta gör det på ett bra och schysst sätt utifrån den arbetsuppgift man har.
Ja.
Och man växlar i beteende utefter vad man bemöts av.
Ja.
Får du liksom en attityd eller ett tråkigt bemötande av den du kontrollerar, ja, men då får du ju gå upp, då får du ju liksom agera mot det. Liksom. Ja. Säga att, men är det så att de inte man gör som man säger eller att de beter sig illa, då får man ju finna sig och få en skarp reprimand, en skarp tillsägelse.
Mm.
Men det är ju många som inte tar det idag och menar på det, men nu är jag kränkt, men nu är du rasist bara för att du väljer ut mig.
Mm.
Och den är så jävla trött på sån
skit.
Så fruktansvärt trött.
Jag är trött på alla de där epiteten som används nu för tiden.
Och de slängs ju på människor vilt bara för att man ska få folk att backa. Och det har ju lyckats med myndigheten. De var ju skitängsliga. Den myndigheten sa, nej men nu ska vi inte göra det, för vi ska inte vara en del av att peka ut någon.
Nej
men för helvete, stå kvar där du står. Nu kan jag tycka myndigheten, och så och som insisterar på att det här gör vi för att vi har ett uppdrag. Det kommer ett uppdrag från riksdag och regering att det här är en del av det vi gör. Istället för så hukar man sig och duckar sig liksom och ber om ursäkt och drar sig undan. Det var likadant med tiggarna som satt förut. Som satt innan. De skulle man gå på och jobba med först, men sen så kom det ju sen, nej, de skulle vi inte röra på något sätt, för att det var oklart hur det var med det, så det var bara åklagarmyndigheten och polismyndigheten.
Fast det var trafficking, fast man visste att det var trafficking.
Ja, man visste, i många delar visste man ju att det här är ju liksom en mycket större och allvarlig brottslighet.
Ja.
Men man är ängslig.
Ja, man är ängslig.
Man var ängslig.
Är man lika ängslig nu?
Nu vet jag att man håller på och i organisationen strukturera om och titta lite på hur man ska liksom frångå. I början så vet jag att HR inom den nationella fick ganska mycket mandat och till att kunna påverka ganska mycket i polismyndigheten, som jag tycker är även operativ polisiär verksamhet.
HR, gammal personalavdelning som jobbar just med värdeord och värdegrund och bilden och mycket narrativet och allt sånt där, och media och allting.
Ja, absolut så. Men nu jobbar man lite för att man liksom ska återgå till att man har fokus på en stödjande funktion.
Ja.
Så som den har varit från början. Liksom, så att det ska bli. Man jobbar åt det hållet, och jag vet att det har vidtagits olika beslut och inriktningsbeslut på att det ska bli så.
Ja.
Alltså uppe i polisledningen. Liksom så. Att man ska få till det. Och det kan jag tycka är bra. Var det landar i sen till slut, det får vi se, men signalerna jag får nu låter ju ändå hoppfullt.
Ja. Det kom lite nya lagar faktiskt. I 1 juli brukar lagarna ramla in i det här landet.
Mm.
Då var det bland annat en lag som handlade om förolämpning av polis.
Mm.
Och enligt DNs uppgifter har över 400 anmälda förolämpningar mot tjänsteman inkommit till polisen. Och dessa 15 stycken lett till åtal.
Ja, jag tror de är över 500 nu.
Ja, och vad är det för någonting? För jag tycker ju, nu ska jag tala om vad jag tycker, men när man ser de här bilderna när några riktiga rötägg står och skriker massa okvädningsord till polisen, och så står en stackars ung poliskvinna ensam och blir kallad allt möjligt mellan himmel och jord. Då tycker man ju så här, så här ska man inte få bete sig mot polisen. Så att det är ju rätt att någonstans. Däremot nu så säger man får inte säga polis potatisgris. Men det är väl inte riktigt det handlar om, va?
Nej, det är det inte. Även om det liksom anmäls det, så tas det upp, så kommer det att läggas in i någon slags utredning och man får titta på det. Men det skrivs väl av gissningsvis ganska fort.
Ja.
Nej, och det här är ju någonting som inte bara drabbar med polisen, utan det här är lärare, socialtjänst och tjänsteman överlag. Jag själv personligen kan tycka att det blir, jag är lite tveksam själv till
då?
Vad jag tycker om den här, för det finns det finns sätt att agera på idioter som står framme och beter sig så, liksom skriker eller någonting sådär. Man stör den allmänna ordningen liksom, exempelvis. Det finns ordningslagsföreskrifter och liksom så. Man har olika polislagar som man kan jobba med i de delarna.
Men det gör man ju inte. Man kan ju till och med skrika mördare till en statsminister.
Det faller ju mer tillbaka på vår egen del, hur man agerar.
Ja.
Sen så kan det vara situationer där vi inte har möjlighet, för att vi har ett annat större uppdrag och titta på dem, kommer ut och skriker på en på något sätt. Va?
Ja.
Men då får man ju titta på möjligheten att kalla dit andra patruller om det är möjligt och så vidare. Så för våran del kan jag tycka att det blir, nu är jag ju... Jag har gjort på över 30 år, så jag är lite av den gamla skolan.
Ja, du är immun mot sådana här...
Ja, jag,
du är
jag
för van. Skiter,
ja, men jag skiter i det. Och går de för långt, då sopar man in, då trycker man till. De tar in dem i bilen, och nu jävlar är det, nu har du gått för långt. Liksom. Och då har man ett justerande samtal med en sån idiot. För det, de personer vi pratar med är idioter.
Ja.
Mm, så det finns möjligheter där. Den administrativa biten som blir en ny lag som åklagaren ska jobba med.
Liksom. Det är löjliga saker, små saker.
Det blir så väldigt mycket mer som inte märks officiellt, men som det ska jobbas med, som tar resurser från väldigt mycket annat som vi behöver, som
är viktigare ännu mer administration ändå. Än förut.
Ja, och som framförallt tar resurser från andra saker som är som jag kan tycka är ännu viktigare. Så jag är lite tudelad till det här. Spontant så hade jag klarat mig utan den. Absolut. Okay. Men det är däremot väldigt bra när det kommer till lärare och när det kommer till socialtjänst och kommer till andra. För man ska inte behöva höra det.
Att man är en hora hela dagarna.
Nej, absolut inte.
Vet du, det finns en ny lag om kontaktförbud. Lagen innehåller förändringar som ger möjlighet att utfärda fler kontaktförbud, och brottsofferperspektivet lyfts upp på ett kraftfullare sätt. Har du hört talas om den nya lagen då? Kontaktförbud?
Jag har hört talas om den, men jag är inte insatt i den.
Nej, inte den.
Jag, spontant kan jag själv tycka att polisen måste kunna ges möjlighet att kunna agera innan saker och ting har skett.
Mm.
För nu har det varit då under lång tid liksom, att vi kan inte göra någonting. Kvinnan ringer in och säger att han står här utanför. Mm. Eller han kontaktar mig via någon annan.
Ja,
eller, på något sätt. Den det gäller är periferin, men gör sig påmind för kvinnan för att hålla henne fortfarande i skräck. Men att han då inte har agerat så pass mycket så att vi kan gå in och göra någonting där. Där tycker jag att polismyndigheten ska få möjlighet att kunna agera innan saker.
Innan han slår ihjäl henne?
Exakt så. Innan det kommer gå till att hon blir svårt misshandlad eller att hon dör.
Mm.
För mig är det A och O. Sen kan man hålla på och vända ut och in på kappan, och man kan liksom försöka stärka det och så vidare.
Mm.
Lagar och föreskrifter kring det hela. Men till syvende och sist, många sådana personer, det är något fel på dem.
De är besatta
eller sjuka
av en kvinna
sådär,
som
det
de
spelar,
vill. Nej.
Precis, så det spelar liksom ingen roll. Kan vi gå in tidigt och agera mot den här personen i annat sammanhang? Vi och sen
och kvinnan
myndigheter
känner
i övrigt.
Att hon har stöd av er?
Ja, stöd av oss. Och sen så kanske andra myndigheter ska kliva in när vi har klivit in och kunna på något sätt bidra till det här. Där någonstans, för mig, det börjar där.
Ja. Då tar vi nästa grej. Jag har inte gjort en riktig koll på alla lagar som har kommit, men jag har bara skannat lite grann. Polisen tillåts använda släktforskning för att lösa vissa grova brott.
Jättebra.
Mm.
Ja,
det fick man tydligen inte göra förut.
Nej, det är mycket man inte har fått göra som man bara skakar ut huvudet. Nej, men jag tycker det är jättebra.
Alla nya verktyg i verktygslådan är bra.
Allt som på något sätt leder fram till att man kan gripa grovt kriminella människor som inte ska vara här eller som har begått av en eller annan anledning. Jättebra, tycker jag.
Sen kommer vi till en fråga som egentligen är den jag skulle kunna göra ett helt program med dig om med. Eller en fråga som jag egentligen har tänkt att jag skulle göra ett större program med dig om. Nämligen att Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott. Det vill säga det här med gränspolis och Tullverk och sånt.
Mm.
För du har jobbat som gränspolis.
Mm.
Men då har Tullverket nästan inga befogenheter. Så de måste tillkalla en gränspolis så fort de ska göra någonting.
Ja.
Och det har ju inte varit
ineffektivt. Väldigt. För att
två människor jobbar på samma grej.
Ja, och vi har ju förutom på flygplatsen, för att ta det som ett exempel, så har vi många fler arbetsuppgifter att titta på. Om det är flighter, man ska hålla in de personer som kommer in. Som vi behöver ha koll på och göra inre yttre gränskontroller, de man misstänker och så vidare. Så vi kan ju inte stå med nere vid tullen hela tiden. Det kan vi göra ibland bara.
Ja.
Och när vi inte kan vara där, då kan ju tullen inte.
De kan inte göra någonting.
Nej, men de ser. För de är det ju uppenbart. Liksom. Ja. Så för mig är det en självklar sak att tullen ska ha möjligheter i sin roll i själva gränsarbetet.
Ja.
När man står vid gränskontrollarbetet. Att ges polisiära befogenheter eller utökade befogenheter som gör att de kan gripa och hålla fast eller beslagta och så vidare.
Ja, för det har jag fattat också, att utförsel av varor från Sverige, det har man inte varit, alltså stöldgods.
Nej.
Det har varit så jättelätt att ha stöldgods eller stöldligor i Sverige, därför har det varit så lätt att föra ut grejerna, för där kollar man inte.
Nej, det var så förr.
Ja.
Ja. Men nu har man ändrat lite på det där, så nu blir det omvänd bevisbörda lite grann. Så
att det blir det. Man kan inte åka med 4 begagnade fyrhjulingar genom en gräns.
Nu kan du inte komma med en stor skåpbil liksom 10 minuter innan båten ska, ja, bryggan ska upp. Och vi, liksom inte, vi kan inte göra någonting. Nej. För att de säger att det här gav mig, min mormor gav mig det här.
Hon gav mig 10 båtmotorer. Min mormor gav mig 10 båtmotorer.
Ja, och man kan säga vad, förr kunde man säga vad som helst. Då kunde vi liksom inte göra någonting. Vi hade heller inte tiden att gå in och rodda med det här innan båten.
Nej.
Nu är det lite annorlunda sen en tid tillbaka.
Mm.
Nu ges vi de möjligheterna att vi faktiskt kan. Är det så att det är misstänkt stöldgods eller uppenbart
stöldgods,
då kan vi ta det i beslag och sen så ligger det på den som haft det då att kunna
bevisa
det med kvitton och annan, och annat. Att det här är deras.
Ja.
Och det är ju absolut en öppning. Så skulle det ha varit för
länge sedan.
Decennier sedan.
Ja, för att det här har ju varit, även på den tiden när du och jag började göra program, och när vi också tog in olika poliser här, då var det liksom en. Jag vet att just Claes Stjernströms då, det är liksom 3 olika sorters brott. Först var det liksom knarkare och pundare som gjorde liksom, ja, för dagsbehovet. Sen var det ungdomar som gjorde vardagsbrott och slog sönder busshållplatser. Och sen var det utländska, vet du, stöldligor som var här.
Kommer hit,
det var de 3 kategorierna vi hade då när vi, du och jag började för 11 år sedan. Och det lät ju liksom snällt med liksom lite knarkare som kanske skäl för eget bruk. Eller ungdomar som inte har någonting att göra och sparka sönder någonting. Det lät inte så farligt. Mm. Men de här stöldligorna har ju funnits i alla tider.
Absolut. Mm. De vet ju om, de utnyttjar ju det här.
Ja.
De har ju som skallare, de här ligorna som har ju så kallade fodervärdar. De har ju folk från sina hemländer som bor här, är här, vet precis som de kollar ut olika objekt som man ska titta på och så vidare. Så de kommer hit sen, så när de är här under en vecka eller 2 veckors tid, så gör de det de ska kirurgiskt och sen så lämnar de ut igen. De har ju utnyttjat de luckor som det har varit i svensk lagstiftning.
Men håller vi på att bli bättre på det här?
Ja, det skulle jag säga. Man, den här som jag nämnde, liksom, att man har vänt på det lite. Man åtminstone så har i alla fall den här regeringen.
Ja.
Det är möjligt också att den andra regeringen innan, socialdemokrater och så vidare, har insett det här. Men det är i alla fall under den här regeringen som man aktivt har tittat på det här och nu har se till att ändra på detta.
Just det.
Under den här tiden. Men såklart, det där bereds ju och det där kan ju vara parlamentariskt och det ska gå igenom riksdagen och så vidare. Så det kan finnas fler partier som är faktiskt delaktiga i det här. Det vet jag inte.
Nej.
Men oavsett det så är det steg i rätt riktning.
Det är steg i rätt, ja.
Men det är så oerhört mycket mer som måste till.
Ja.
Och de problemen som vi har haft under flera år innan, det låter sig, alltså det kommer ta tid att
vända
det här. Det kommer ta tid för att se effekten av de här nödvändiga lagändringar för att vi ska få bukt med det här.
Men
det är lite grann som att vända en elefant i ett badkar. Det tar tid.
Ja. Men du, hur känner sig då ni som jobbar inom polismyndigheten? Känner ni optimism? Känner ni apati? Känner ni, ni snackar om igen, det kommer inte hända någonting. Hur känner ni?
Men jag tror, i alla fall de som har jobbat ett bra tag, har varit med i myndigheten ett tag och lärt känna myndigheten, man är väldigt neutral.
Man är neutral?
Ja, man ser, visst, det låter ju jättebra att man kommer med nya grejer, men man är neutral. För rätt som det är så hittar myndigheten på någonting annat, eller man drar folk från en enhet till någonting annat, eller man ska göra ditten eller datten, så man vet av erfarenhet att det är bara en tidsfråga innan det händer något annat igen. Som är negativt, om det då kommer någonting som har varit positivt. Så men väldigt många är väldigt luttrade.
Luttrade?
Ja, visst är det så.
När jag intervjuade Lars Alvarsjö som nu har slutat som chef, han jobbar ju som högchef där på Stockholm Syd. Och så frågade jag honom, varför, hur kan du jobba med det här? Då sa han, det här är det roligaste jobb jag någonsin haft. Trots att att vi sitter här och berättar om allt elände som händer, så tycker han att själva jobbet är jätteroligt.
Jag håller ju med Lasse där. Jobbet som sådant, när du sitter i radiobilen eller när du sitter på din funktion inne som stationsbefäl eller vakthavande och du kommer till just det själva handläggningen eller det mötet, där är det jätteroligt.
Det är jätteroligt.
Det är där själen i polisen finns.
Det är där
det sitter. Det är mötet, liksom. Spänningen, eller liksom, vad får man ut? Det jag nu lyckas, om man säger, tänka, eller mitt tankesätt i det här fallet, om man är utredare eller om man är stationsbefäl eller FV-ledare, om man har en twist på sina tankar och får till det, så kan man få ett genombrott i liksom det här med beslagen. Om man får träff på en husrannsakan, men jag tycker vi tar den husrannsakan där. Vi får ta den, även om det kan vara en, inte en kantboll ska jag inte säga, för vi jobbar inte i gråzonen generellt liksom. Formellt så, det gör vi inte.
Ni får ta massa mängder med beslut. Men om man, och ni får resultat.
Om man tänker till och lite, låter liksom tankarna flöda, om man lite, har lite fantasi. Mm. Och man får, och det,
man har, och det
ger avkast på, det ger avkast på det. Ja. Då blir det någon slags crescendo i den funktionen du har.
Ja.
Men det, nu är du inne på det också. Du, antingen ska du vara en trygg polis själv, eller chef, eller en förledning, eller vad du har, så du vågar göra det. Eller har en chef, trygg chef, som
backar
dig och låter dig göra det, som inte är rädd för att det ska bli fel. Men idag blir man nästan rädd. Många chefer blir ju rädda idag för att göra en helt ordinär fattat standardbeslut. Om man jämför med förr. För att man tycker att det är lite läskigt, för man vill inte riktigt sticka ut. Inte alla, långt från alla, men allt för många.
Ja, och det här är tyvärr en trend i hela samhället. Det gäller inte bara polismyndigheten.
Verkligen
den
inte.
Här ängslan som du pratade om förut, den finns även när vi ska intervjua folk i vårt kommunhus. Man ringer upp den som är expert. Jag vet inte om det jag är en rätt person för att uttala mig. Jo, men du är den som har den här tjänsten.
Du är handläggare.
Ja, men nej, jag ska kolla med min chef. Alltså det är väldigt mycket sånt.
Visst.
Och det gör ju det att plötsligt kan folk inte sitta trygga i sina funktioner längre och säga någonting. Det är väldigt svårt faktiskt att få folk till en mikrofon och säga någonting vettigt.
Ja, och det kan jag absolut förstå. Ska man ha en framåtlutad verksamhet, så går det inte att sitta och vara feg i din funktion.
Nej. Nu tänkte jag avsluta programmet med en liten cliffhanger. Thomas, du har planer på att kanske skapa en egen podd.
Ja, jag leker med tanken, och jag bygger sig mycket från att man har... jag har ju snart 35 års tjänst inom polisen.
Och du har talets gåva?
Ja, det vill jag veta.
Jo, det har du. Och du är duktig på att säga vad du tycker och tänker. Och du kan säkert hitta många bra intervjupersoner som kan din bransch. Fast det måste vara Tyresö-anknytning om du ska sitta i den här studion.
Ja, men det kan man alltid få till. Och just det här med att prata, liksom, det finns också en hel del mjuka värden. Liksom.
Ja.
Vi pratar polismyndigheten som organisation, och vi pratar... Men det här med människor, vid olika insatser, olika tragiska och roliga insatser, så händer det någonting med polisen, med människan bakom i olika sammanhang.
Ja.
Och det finns väldigt många roliga historier, också tragiska historier. Bra. Man kan lyfta dem med dem.
Bra där. Personer. Och vi säger det här, jag säger det här nu högt i radion, bara för att du kan inte bara, du är tvungen nu. Nu kan du inte backa.
Nej.
Tack så mycket, Thomas Martinsson, tidigare närpolis här i Tyresö, som var med och startade den här serien med mig, Ann Sandin Lindgren. Och vad heter vår serie?
Den heter fortfarande Uppdrag Tyresö.
Uppdrag Tyresö. Tack så mycket för att du kom hit igen.
Jag får tacka för att jag fick komma.
Varsågod. Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.